fortsätta med Daniel. Jag predikade två söndagar, eller har predikat två söndagar om Josef. Men idag blir det Daniel då från Gamla testamentet. Och det finns väldigt mycket att lära sig från Gamla testamentet som vi har nytta av idag. De här personerna i Gamla testamentet är ju väldigt goda exempel för oss. Och man kan också säga att de är förebilder på Jesus också. Så man lär sig väldigt mycket om Jesus när man läser om de här personerna. Men också hur vi ska leva idag och vår relation till Gud. Så det är intressant att ta exempel från Gamla testamentet. Daniel, och han har ju en egen bok, Daniels bok, och det är ju en profetbok. Och den är väldigt intressant. Jag vet inte vad du har för relation till Daniel egentligen. Jag tror, är du uppväxt i kyrkan och församlingen och sådär, så då känner du till Daniel ganska väl. Det var ju han som var i lejongropen, och det här minns man ju sedan söndagsskolan, de här flanellografbilderna och berättelserna. Och de glömmer man inte. Jag minns vi fick någon bok där i söndagsskolan också. Och det var en handlade om Daniel, en väldigt fint målad bild på honom bland lejonen på framsidan. Vi sjöng en sång i söndagsskolan också. Den kanske inte man sjunger så mycket idag. Jag vet inte om den riktigt... okej att sjunga. Det är inget fel på den, men det är ju lite så där känsligt idag. Men det är ju den här att jag vill likna Daniel, sjunga alla pojkarna. Och jag vill likna Rut, sjunga alla flickorna. För Rut var så god och sann, men Daniel var en modig man. Det handlar mycket om tjejer och killar och så här då. Men den glömmer man inte heller. Att man vill likna Daniel och han var en modig man. Ja. Så det inspirerar mycket. Sen naturligtvis den egna bibelläsningen har inspirerat mycket om Daniel. Det är en ganska lättläst bok. Det mesta profetiorna i slutet är lite mer svåra. Men själva berättelsen om Daniel och hans tre vänner också. Som var i den brinnande ugnen. Kommer ni ihåg deras namn? Ja, Sadrak, Mesak, Abednego. De finns ju också med där. De är ju väldigt lättlästa och sådär och lätt att ta till sig. Sen lyssnade jag på, eller läste rättare sagt, en bok. Men han var också i Göteborg på en konferens. Michael Green, en teolog, anglikansk teolog och bibellärare. Han hade en fantastisk undervisning om Daniels bok. Och så fanns det också en bok att köpa, och det var väl mest boken jag kommer ihåg, för jag har den. Och den har jag läst vid ett par tillfällen i alla fall. Och den gav också väldigt mycket inspiration just när det gäller Daniels bok och gå vidare. Det var ungefär för 30 år sedan det här som Michael Green besökte Sverige på en konferens i Göteborg. Jag tror det var Oasrörelsen som anordnade den. Ja, men så är det. Det är mycket här som har gjort att man har blivit inspirerad att läsa Daniel. Men naturligtvis också den egna bibelläsningen. Det finns väldigt mycket att hitta där. Jag ska läsa tre bibelställen från Daniels bok, tre versar. Och den första är från kapitel 1, vers 8. Kapitel 1, 8. Det kommer upp på väggen här. Och då står det så här. Daniel var emellertid fast besluten att inte göra sig oren genom mat och vin från kungens bord. Det första delen av versen där. Han var fast besluten att inte orena sig, Daniel. Sen läser vi 17 versen. Versikel och desusieter. Gud hade gett de fyra unga männen, alltså Daniel, Sadrak, Mesak och Abednego, kunskap och insikt i skriften och vishet av alla slag. Och Daniel förstod sig på allt vad syner och drömmar heter. Och sen kapitel 2, 28. Kapitel 2, 28. Men det finns en Gud i himlen som uppenbarar hemligheter. Och det var Daniel, han sa detta till kungen Nebukadnessar profetiskt. Ja, vi ber tillsammans. Herre, välsigna ditt ord på våra hjärtan den här söndag förmiddagen. Och tack för det exempel som Daniel får vara. Hjälp mig när jag predikar över detta nu. I Jesu namn. Amen. Amen. Ja, en liten kort historik. Väldigt kort. Daniel verkar under fyra kungar. Babyloniska och persiska kungar. Och alla de här kungarna, de omnämns där i Daniels bok. Den mest kända är väl kanske Nebukadnessar. Belsassar är en annan, det gästabudet som han såg ett finger som skrev på väggen. Vi har också Darius, kungen, den persiske kungen. Dario på spanska, en av Vickys söner heter så faktiskt. Det var också en kung som det var han som lät skicka Daniel i lejongropen. Och sen också Kores, en annan persisk kung. Så det var under fyra kungar som Daniel verkade. Och han kom ju till Babylonien som fånge. Han och de här andra tre kompisarna då, Sadrak, Mesak och Abednego. Tillsammans med flera andra från Israel. De var unga pojkar, tonårspojkar. Men de var väldigt överlåtna till Gud och tron på Gud och på Israels Gud. Och det är det som är väldigt ett starkt budskap också i den här berättelsen. Det var ungefär någon gång på tidigt 600-tal detta, före Kristus. Daniel fick ett nytt namn och det var Beltesassar. Inte Belsassar, det var en av kungarna där, men Beltesassar. Men han omnämns vanligtvis som Daniel då i Daniels boken. Men det står att han fick också ett nytt namn. Som hans tre kompisar, Sadrak, Mesak och Abednego. Det var inte judiska namn utan det var ju namn de fick där i Babylonien. De hette egentligen, är det någon som vet vad de hette? Sadrak, Mesak och Abednego. Det här är svårt. Det är överkurs. Jag hade nog inte riktigt tagit det heller. Nu har jag det framför mig här. Men det står omnämnt om dem också. Hanania, Mishael och Azaria heter de. Sadrak, Mesak och Abednego. Det är väldigt intressanta berättelser det här. Och det ger väldigt mycket när man läser dem. I slutet av Daniels bok så är det en del profetior om framtiden. Och det verkar vara långt framåt det som Daniel ser. Om olika världsriken och det finns väldigt mycket likheter med uppenbarelseboken faktiskt. Ibland har man diskuterat om Daniel, om det var en verklig person, om det har ägt rum och sådär. Men det finns väldigt starka argument för att det verkligen har hänt. Och det är ju det starkaste argumentet skulle jag vilja påstå. Det finns många argument men vi ska inte ta dem här. Men det starkaste det är ju att Jesus citerade Daniel. Och i Matteus 24 så kan man läsa att Jesus citerar en av Daniels profetior där. Och titeln Människosonen, den känner ni igen. Människosonen, det står ju mycket om Jesus. Eller han talar om sig själv som Människosonen. Det är också hämtat från Daniels bok, den sjunde kapitlet. Så kommer det uttrycket ifrån. Sen finns en annan profet som nämner Daniel, alltså som var delvis samtida med Daniel. Och det var Hesekiel. Han nämner Daniel som en av de mest rättfärdiga personer som har levat. Han nämner Jobb och han nämner Noa också. Och så omnämns Daniel. Så Hesekiel, profeten, som har mycket auktoritet, han nämner Daniel också. De levde delvis samtidigt borta i Babylonien. Sen får man också en inblick i den andliga kampen när man läser Daniels bok. Kampen mellan det onda och det goda. Och det finns väldigt mycket där i samband med profetiorna. om det står om andefurstar och det står om änglar och det står om den andliga kampen. Och så om bönen i det sammanhanget också. Det kan man lära sig väldigt mycket. Det är tre saker jag skulle vilja nämna här i predikan idag. Och det är möjligt att det blir en fortsättning nästa söndag om Daniel också. Men tre saker idag. Det första, det är att människor är viktigare än byggnader och projekt. Det kan man lära sig av Daniels boken. Daniel och hans vänner, de blev bortförda i fångenskap. De fick ju lämna Israels land, tryggheten där. Det de var vana vid. En plats som hade växt upp. De fick lämna det för ett främmande land, långt borta i fångenskap. Och därför kan man se när man läser Daniels bok att just det här med byggnader och projekt och sånt, det är inte det viktigaste, utan Gud arbetar först och främst i och genom människor. Det kan vi se idag också. Jag tänker på länder och platser där det är förföljelse. Till exempel där kyrkor konfiskeras. Dör församlingarna? Nej, det kan ju hända att det har hänt också. Det vet jag inte. Men normalt sett så verkar det ändå som att på platser där människor förföljs och det är svårt yttre tryck, det lever ju församlingarna som aldrig förr. Fast de inte har kyrkor, fast de inte har kanske regelrätta gudstjänster och så här. Utan man får vara väldigt flexibel och samlas på annat sätt. Men församlingen överlever. Och det visar att det viktigaste det är ju människors hjärtan. Det är ju där Gud verkar först och främst. Vi kan också se det när vi i nuläget, när vi ser på coronakrisen också. Vi får vara flexibla, vi får tänka annorlunda. Och i första Korinthierbrevet 6 och 19 så står det ju att vi är tempel åt den helige ande. Primero Corinthios 6:19. Vi är tempel åt den helige ande. Jag och du är templet. Gemenskapen lär vi oss också här. Mellan vänner, mellan bröder och systrar är livsviktig. Daniel var inte ensam, han hade också sina vänner. Och det fanns säkert fler än Sadrak, Mesak och Abednego. Men de fyra omnämns här speciellt i Daniels boken. De styrkte varandra, uppmuntrade varandra och fanns till för varandra. Tänk vad viktigt det är med gemenskapen i församlingen också. Att vi har, som vi säger, bröder och systrar och dela livet med. Det lär oss också Daniels boken. Man kan känna sig väldigt ensam många gånger, men där finns, man är ändå inte själv. Det finns ju andra som delar tron runt omkring. Och jag tänker också på det här när det gäller människor, att det var unga människor. Daniel var ung, Sadrak, Mesak och Abednego var unga. Antagligen då tonårspojkar, unga tonårspojkar. Men då kan man också tänka till nutid. Hur viktigt det är med vårt barn- och ungdomsarbete också. Att man satsar på de unga. Och det återkommer väldigt mycket i Bibeln. Det finns många exempel på väldigt unga människor som lär känna Gud. Och så vandrar de med Herren hela livet. Och att man får en fast förankring i tron redan tidigt är väldigt viktigt. Nu är det ju så att Gud möter människor senare i livet också, även på äldre dagar. Och man kan få bli en väldigt välsignelse. Och Gud använder människor väldigt starkt. Det finns ju jättemånga exempel på det också. Men jag tror att det är något speciellt det där när man lär känna Gud och får en tro redan tidigt. Redan som barn. Redan som ung. Därför är det väldigt viktigt med barn- och ungdomsarbetet. En fråga, hur många av er kom till tro innan ni hade fyllt 20 år? Det är en klar majoritet. Jag tar mig inte tid att räkna nu. Men det finns ju undersökningar på det där som är gjorda. Och det visar att 80% av de som är med i kyrkan och bekänner sig som kristna kom till tro innan de var 20 år. 80%. Och det stämmer nog ganska väl här med handuppräckningen här också. Så att, och det är också, man är lite mer öppen när man är ung också. Och lite mer kanske känslig för saker. Sen är det många som kommer till tro unga sen lämnar tron också, det vet vi ju. Men jag tror att det är väldigt, väldigt viktigt det här med barn- och ungdomsarbete. Man påminner sig om det. Viktigt är att man sår ut tidigt och att människor får en möjlighet att ta emot Jesus tidigt i livet. Gud, han känner oss vid namn, säger Bibeln. Vi är inte objekt och vi är inte något annat heller, utan vi är människor, levande varelser som Gud vill ha en relation med. Gud känner oss vid namn. Det finns fanns en läkare som, och även kristen, skrev mycket kristen undervisning också, Paul Tournier. Han skriver om hur Bibeln är förtjust i namn. Har du tänkt på det, att Bibeln har väldigt mycket namn? Ibland kan man tycka att det är lite tradigt, alla de där släkttavlorna och alla namnen och så där. Men det verkar som att Bibeln är väldigt förtjust i namn. Att Gud tycker om namn. Han känner oss vid namn. Och i andra Moseboken 33 och 17 så står det: jag känner dig vid namn. Exodus 33. Jag känner dig vid namn. 33 och 17. Det blir lite fel där. Men Herren säger det: jag känner dig vid namn. Och Jesaja 45 och 3. Jesaja 45 och 3 står det så här, att han som gett dig ditt namn är Israels Gud. Han som har gett dig ditt namn är Israels Gud. Det här med namnet är viktigt. För Gud, han känner dig och mig vid namn. Och det där har man också snappat upp, jag tänker på reklam idag. Får du reklam i postlådan ibland? Postkodlotteriet till exempel. Det känns väldigt personligt, för det står Kurt. Hej Kurt. Det verkar som han Sjöberg känner mig väldigt väl. Och då känner man, wow, vad trevligt. Och sen kan man vinna pengar där och det verkar väldigt lätt. Det verkar självklart att man vinner. Det går inte att missa. Men man har lärt sig det där i reklamen också, vid namn och det här väldigt familjära. Det är samma när någon ringer och ska sälja någonting, en telefonförsäljare till exempel. Han tilltalar det väldigt personligt. Så det finns en psykologisk hemlighet i det här också. Den här läkaren jag citerar nu, Tournier, han säger så här, att han som läkare så måste varje patient först och främst vara en person där namnet är viktigt och inte ett fall. Utan det är namnet som är det viktigt, att han känner personen. Och man kan säga som Gud också, han bläddrar inte i journalerna för att hitta oss när vi kommer inför honom. Jag har inget fall eller ett problem för Gud, utan han känner mig vid namn. Människan är som person är viktigast för Gud. Och det lär vi oss också här i Daniels bok. Människor är det viktigaste. För det andra, Gud är större än kulturen, lär vi oss här också i Daniels bok. Daniel och hans vänner fann Gud i en kultur som var identisk med Jerusalem. Det var där de lärde känna Gud. Där fanns templet. Där fanns prästerskapet. Där offrade man. Där fanns altaret. Allt det här fanns där i Jerusalem. Och det var där man hade lärt känna Gud som ung. Men Nebukadnessar, kungen i Babylon, när han intog Israel så utplånade han allt det där. Det fanns inte kvar. Och de fick till och med, som vi sa inledningsvis, nya namn. Daniel fick ett nytt babyloniskt namn, och Sadrak, Mesak och Abednego, det var också babyloniska namn. Så man på något vis försökte utplåna det gamla och göra om dem till babylonier, israelerna. Och man fick lära sig att dyrka Gud i ett främmande land. Men Gud är större än kulturen. Han fanns också i Babylonien lika mycket som han fanns i Israel. Det finns en fara att likställa Gud eller kristendomen med en speciell kultur. Det ser vi idag också. Det finns många exempel på det. Och det finns många kyrkor som och samfund. Men jag tror inte man ska bara tänka på de gamla samfunden. Utan det finns en fara också för oss mer fria att hamna i det här. Att vi identifierar oss med en kultur. Att kristendomen är som en västerländsk kultur. Att det är samma sak ungefär. Det här har missionärerna fått brottas väldigt mycket med. En del har fört över västerländsk kultur till de kulturer man kom. Men det finns missionärer som har gjort allt för att inte göra det också. Det finns en väldigt intressant bok skriven av Bruce Olson, svensk-amerikan. Är det någon som har läst? Bra. Mycket intressant bok. Han jobbar bland Motilon-indianerna i Colombia, i djungeln. Och han gjorde allt för att inte föra över västerländsk kultur. Det är väldigt intressant. Det fanns saker som han var tvungen att predika emot i den kulturen han möttes. För det var direkt fientligt mot den kristna tron. Och som han kallade ont så att säga. Men mycket tyckte han de kunde få behålla. För det var ju bara västerländsk kultur som han var van vid. Och det spelar ju ingen roll. Han fick ett problem till exempel med att fira gudstjänst på söndagar. Jag vet inte om ni minns det, ni som har läst boken. Men man räknade inte veckor, dagar som vi gör. Så det blev inte de här 7 dagarna utan man räknade annorlunda. Och då fick han ju lämna det till exempel. Finns många exempel i den här boken. Men det blev en stor väckelse och väldigt, väldigt många av de här indianerna kom ju till tro. Och gav sina liv till Jesus. Men samtidigt fortsätter man leva i sin kultur. Det är väldigt intressant. Gud är större än våran kultur. Det är viktigt att komma ihåg. Och vi behöver lära oss vad som är primärt och sekundärt. Vad kan vi rubba på? Vad kan vi ändra? Vad är bara kultur? Eller vad är Guds ord? Vad kan vi inte ändra eller rubba på? Och det där är inte alltid så lätt. För vi är ganska, ja, väldigt påverkade av våran kultur så att säga. Så det är en utmaning. Men Gud han fanns lika mycket i Babylonien som han fanns i Jerusalem. Trots avsaknaden av templet, prästerskap, offren, altar och alla de här sakerna som fanns där i Jerusalem. Som är viktiga och som var hjälpmedel för att söka och finna Gud. Men Gud är inte beroende av det. Han kan möta oss i alla fall. Och det säger han ju på många platser. Han bor ju inte i byggnader, det säger han ju själv. Han säger till Israels folk att de ska bygga tempel. Men han säger samtidigt att jag bor inte i en byggnad. Så det låter nästan som det är motsägelsefullt. Men allt det här är hjälpmedel. Vi kan behöva hjälpmedel för att söka Gud, absolut. Men Gud är inte beroende av det här utan han är mycket större än allt detta. Så Gud är större än den kulturen vi är i eller finns i. Det sista och det tredje, det är våra övertygelser är väldigt viktiga. Hur fast förankrade är vi? En fråga, att vara konservativ, är det bra eller dåligt? En dum fråga. Både och. Es bueno estar ser conservativo o no. Det är nog både och. Kan man svara. Konservativ, det är en som inte ändrar sig, man står fast vid det man har lärt och det man tror på. Och det är ju bra i många fall, absolut. Och man brukar ofta tala om att vi som kristna eller frikyrkliga väldigt konservativa. Eller pingstvänner kanske i synnerhet väldigt konservativa. Och det kan vara bra. Och det kan vara negativt också naturligtvis. Men jag tror att det är viktigt att man står fast vid övertygelser som är djupt rotade som man har i sitt hjärta. Och övertygelser som naturligtvis grundar sig på Guds ord, på Bibeln. Det är viktigt. Då är det viktigt att vara konservativ och hålla fast vid sin övertygelse. Daniel och hans vänner, de höll fast vid sina övertygelser som de hade lärt. När det gällde tron på Gud, att leva för Gud och leva i överlåtelse och renhet. Samma tro och samma övertygelse i Babylon som hemma i Israel. De ändrade inte på det. Och det visar att var och en av oss måste själv erövra livet med Gud. Vi kan inte leva på andras tro. Det finns det många som gör. Och då svajar det här med övertygelserna. Då är det väldigt lätt att börja kompromissa. Man har liksom ingen riktig övertygelse själv. Ibland behöver vi ompröva saker. Givetvis. Saker som jag lärde mig som barn. Det är inte säkert jag står för riktigt allt idag. Inte ens allt jag hörde i söndagsskolan. Det mesta står jag för och det mesta var riktigt och bra. Men en del saker kanske jag har fått ompröva med åren också. Det är inget fel med det. Jag tror det är viktigt att man också är öppen för att ompröva saker. Och även när man blir äldre att man kan behöva ompröva saker. För vi lär oss hela tiden någonting nytt. Det är ju så i vandringen med Gud. Man kan ju bli cementerad och färdig i sin tro. Och det tror jag är väldigt farligt. Utan det är viktigt att man är öppen och lär sig någonting nytt hela tiden tillsammans med den heliga ande. Samtidigt som man står på det som är liksom grunden, fundamentet. Att man inte vacklar det man vet i sitt hjärta och sin övertygelse som är rätt. Så jag ska avsluta med att läsa från Kolosserbrevet 2 också. Kolossenses dos sägs alltså jätte. Kolosserbrevet 2, 6-7. Det står det så här. Ni har lärt känna Herren Kristus, Jesus. Lev då i honom med rot och grund i honom. Allt fastare i den tro som ni har undervisats i och låter tacksamhet överflöda. Ha sin rot och grund i Jesus Kristus. Det är väldigt, väldigt viktigt. Och det hade Daniel och det hade hans vänner. De hade sin rot i relationen med Gud. De vacklade inte, de svajade inte. Sen tror jag samtidigt de fick lära sig en hel del nya saker. Det gjorde de säkert. De fick anpassa sig väldigt mycket. Men de kompromissade inte med det primära, det fundamentala i sin tro. Det höll de fast vid. Men det som var bara kulturellt, det kunde de ju inte följa i Babylonien. Utan då fick de leva ett lite annorlunda liv. Det står till exempel om Daniel att han 3 gånger varje dag böjde knä i riktning mot Jerusalem och bad. Det fanns inget tempel i Babylonien. Men han visste att det fanns ett tempel långt borta. Och han böjde knä i sin kammare 3 gånger per dag i riktning mot Jerusalem. Han fick leva lite annorlunda i Babylonien. Men Gud var med honom och välsignade honom på ett fantastiskt sätt. Så det finns lärdomar här från Daniels bok som vi kan ta till oss idag. Och som vi kan ha nytta av i vår vandring med Gud. Vi ber tillsammans. Herre, tack att du ser oss var och en. Och tack att du känner våra hjärtan och våra tankar, Jesus. Tack att du vill hjälpa oss och tack att du vill välsigna oss, Herre. Tack för bibeltexten vi har fått läsa. Tack för de lärdomar som finns här, Herre. Vi tackar dig för det som vi kan... Det som finns i Gamla testamentet hos de här personerna. Att vi kan få se dig i ditt ljus, Herre. Och vi kan förstå hur vi ska leva och hur vi ska vandra tillsammans med dig, Herre. Vi tackar dig för det, Gud. Tack att du vill inspirera oss och ge oss kraft. Just där vi står var och en idag, Herre. Du känner oss var och en och du känner kampen och striden. Och du känner var och en som... Är det en brottningskamp just nu, Herre? Tack att du vill välsigna och ge kraft, Herre. Hjälp oss att kunna stå för dig i alla situationer, Herre. Hjälp oss att vara fast rotad och förankrad i dig, Herre. Men samtidigt öppna och flexibla, Herre, på samma gång. Hjälp oss i detta, Herre. Vi ber om det, Gud. Tack för din heliga ande som vill möta oss och ge oss den kraft och den vishet vi behöver för varje dag. Vi tackar dig för det, Gud. Åh, Herre. Hjälp oss att inte vara fast i en kultur som inte är från dig, Herre, utan hjälp oss att förstå vad som är det primära, Herre, och det som är sekundärt, att vi får prioritera rätt, Herre. Vi ber dig om det, Gud. Hjälp oss, Herre. Och hjälp oss att förstå det här med mänskliga relationer, Herre. Tack att du känner oss vid namn, Herre. Tack att du är intresserad av mig som människa, som person, Herre. Och hjälp oss också att ha det intresset för andra, Herre. Vi ber dig om det, Gud. Åh, Herre. Hjälp oss, Gud, i allt. Vi ber dig. Ge oss förstånd. Ge oss vishet, Herre. Ge oss kraft att leva för dig för varje dag. Vi ber om det. I Jesu Kristi namn. Amen.